Hej allihopa och välkomna till avsnitt 392 av Ångestpodden. Förbandat vill vi verkligen säga, så har det hänt någonting nu ute i världen som vi lämnar okommenterat, så är det för att vi spelar in det här en vecka tidigare än vad vi brukar göra.
Exakt. Vi befinner oss nämligen i Alicante och Spanien tillsammans med underbara vänner och...
Vi har lite semester så att säga.
Ja, det har vi. Så detta är förbandat. Men förtrösta inte, eller vad säger man? För det här är ett avsnitt som blev liksom så känslomässigt starkt. Och helt ärligt, Sofie, när vi spelade in det här med veckans gäst, då satt jag och tänkte, det här kan inte vara sant.
Ja. Alltså människan jag sitter och pratar med nu kan inte vara samma människa som hon berättar om i podden. Alltså det är liksom, det är en så jävla osannolik story vi ska, eller ni ska få lyssna på nu. Och också jag har, ni har en otrolig film framför er efter att ni har lyssnat på det här poddavsnittet.
Ja, idag så har vi med oss Frida Farell som är skådespelare, och Frida kommer idag för er och oss berätta om när hon hölls fången, drogades och såldes till olika män.
Och Frida har också skrivit och regisserat en film om det här. Alltså filmen är liksom en spelfilm, det är inte en dokumentärfilm.
Exakt.
Men Frida spelar sig själv i rollen då som den här kvinnan som blir utsatt för det här. Alltså fruktansvärda. Det är sån mardröm, så ja, men som sagt, man tror inte att det Frida säger är talat ur egna erfarenheter, för det är så osannolikt och sjukt.
Och filmen heter ju Apartment 407. Vi kommer prata om den också. Men just också Fridas sätt att berätta när vi träffar henne. Alltså hon äger liksom sin historia, och jag blir ju så, det är allas skyldighet att lyssna på det här.
Ja, verkligen.
Det är vår mänskliga skyldighet att ta del av de här historierna. Så vi rullar intervjun med Frida Farell.
Varsågoda!
Hej Frida och varmt välkommen till Ångestpodden.
Hej då, tack så mycket.
Hej. Så kul att ha dig här.
Tack.
Och så härligt med lite dialekt också.
Ja.
Alltså att
ja,
vi får känna oss lite hemma.
Ja, precis.
Men du är från Skåne.
Ja, född och uppvuxen i Malmö.
Ja, och vi är ju Blekingebor.
Ja, det är ja. Nej, inte Blekingebor, men...
Nej, men har varit.
Var.
du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Jag är Frida Farell, skådespelerska, och har bott i Los Angeles i 15 år, London i 5 år, jobbat jättemycket där och tillbaka i Sverige nu. Jag jobbar här som skådespelerska och producent.
Alltså du bor i Sverige nu?
I Malmö.
Är det alltså, hur känns det att komma tillbaka till Sverige efter så lång tid? Har det varit liksom en stor omställning?
Jättestor. Det är nästan som en kulturchock. Och särskilt så som Malmö har förändrats för de senaste 20 åren. Det är en helt annan stad. När jag stack var det en liten, alltså för mig, så liten stad. Så jag var tvungen att nästan fly. Men nu är det ju en stor, mångkulturell, häftig stad.
Exakt, ja.
Så det är stor skillnad.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest är väl panik, känslor, svårt att andas, inte sova på natten. Lite sånt som alla går igenom någon gång i livet. Typ jag för några nätter sedan kanske.
Jag med för några nätter sedan. Typ i förrgår.
Typ jag jättetidigt i gryningen i morse när jag inte kunde somna om. Du är som sagt skådespelerska och producent, och du upptäcktes också tidigt som modell. Har du alltid velat jobba liksom kreativt på det sättet som du gör?
Ja, det har jag. Det vet inte varför, men jag har alltid haft den dragningen. Så att jag har alltid undrat varför. Det är lustigt, för att ingen annan i min familj har ju haft det. Så att det är, mina syskon har börjat få nu masters och har studerat sig genom hela livet typ. Och jag har knappt tagit mig igenom mitt gymnasium. Men jag var tvungen att välja en kreativ linje, så kreativt det gick när jag gick ut då, så när jag 93 när jag tog in och gå in i gymnasiet, så att jag valde ju textil och beklädnad för att kunna ha bild i alla fall. För att jag menar, jag kunde sitta där och bara göra matte tills jag såg i kors.
Mm.
Så att ja, jag har alltid haft, jag har alltid varit skådespelerska, jag har alltid sjungit, jag har alltid haft den sidan, alltid uppträtt och höll på, jag vet inte.
Mm.
Ja.
Men det är också spännande när det blir så, fast man inte har det i familjen eller att det liksom inte kommer för att man är uppväxt med det, utan att man mer känner som ett kall själv.
Ja,
ja, det har verkligen varit ett kall.
Ja.
Mm.
Ja.
Men i 20-årsåldern så bor du i London där du pluggar. Ja. Vad pluggar du där?
Teater.
Mm.
Mm. Mm. Gick på teaterhögskola i London på Central School of Speech and Drama.
Mm.
Där jag kom in, då var jag väl 23. Mm. Sånt.
Mm. Och hur var det liksom? Alltså att plugga i London, det känns som en sån sak som många, ja, men typ drömmer om och tycker är väldigt så stort och coolt och liksom, hur var det?
Ja, alltså det är ju, det är alltid utifrån sett är det alltid annorlunda än hur det är egentligen, ja, på riktigt ju. Men jag var ju modell i New York liksom, med höglackat och fester och champagne och hit och dit, och stack till London för att plugga teater och spela buske. Så det är ju ganska stor skillnad,
ja,
att gå in på byxor och det. Men jag älskade det. Ja. Det var ju liksom det jag ville göra egentligen. Jag var ju modell ett par år i mitt liv för att tjäna pengar för att kunna gå på teaterskola, för det var ju så himla dyrt.
Ah, så målet var alltid teatern och skådespeleriet liksom. Ja. Ah. Men vadå, så du började modella, alltså hur kom du in på det, att bli modell?
Alltså det var, jag jobbade med, jag sålde plastrosor och korv på Lundakarnivalen när jag var 13, och så kom det fram en tjej som sa att hon jobbar från en modellagentur i Paris, och jag bara pratar knappt engelska, bara what do you mean? Do you want to speak to my mother? Do you want to buy a plastic rose? Alltså du vet, jag bara fattar ingenting liksom. Då var jag 13 år.
Oj.
Och sen så väntade hon på mig i flera år tills jag var 16, så fick jag åka till Paris då. Och började jobba. Och det var ju jättespännande, men samtidigt är det ju en helt, alltså, bananas karriär att göra, för att det är ju inte klokt egentligen när man är modell. Det här är ju sånt som ingen annan vet, men när du flyger ner till Paris, exempel, det första de gör, då landar de och hämtar dig in på agenturen, de tar av dig alla kläder ner till underkläderna och mäter dig. Och då är du 16 år och då börjar de, ja, då har du 2 centimeter på rumpan där, och så har du 3 centimeter på magen, så har du för små bröst där. Och så, alltså, skojar du? Det är det första du får höra. Då får du äta yoghurt nu i någon vecka, så får du ta det ut och gå långa promenader och gå ner lite i vikt. Sen kan du bugga ut på castings till 16-åring.
Alltså det är bizarrt.
Men alltså, hur påverkade det dig? Alltså kunde du hantera det?
Jag visste inte ens vad banta var.
Nej.
Det vet ju ingen. Eller då i alla fall. Jag hade ingen aning.
Nu vet man nog tyvärr det.
Tyvärr. Eller? Men jag bara sa, jaha. Jag gick ner och handlade ett paket yoghurt. Och jag bara, okej. Okay. Mm. Fattade ingenting liksom. Vadå, gå ner i vikt? Har ingen någonsin berättat för mig att jag måste göra.
Mm.
Men det är så. Alltså, jag önskar ingen det.
Nej.
Hade min dotter sagt till mig att hon ska bli modell, så har jag sagt aldrig i hela mitt liv.
Mm.
Någonsin.
Nej. Men du kände bara så, jag får göra det här nu för att jag ska kunna finansiera min skådespelarkarriär liksom.
Ja.
Mm. Men när du bodde där.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna, no boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille. Ladies and gentlemen,
welcome to New York. Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Om de då pluggade teater, alltså hur såg ditt liv ut i övrigt?
Ja, det var väl ganska normalt. Jag bodde i en studielägenhet och inget speciellt, liksom ett normalt liv.
Mm.
En studentliv.
Mm.
Ja.
Men en dag när du, visst, det var väl så att du hade tagit examen, och så en dag när du går på gatan så blir du stannad av en man.
Mm.
Vad säger han?
Han säger, oh, we're doing some casting for Harley Davidson commercial. I think you'll be perfect. Jag bara så, oh, okej. Okay. Och jag kommer ju från den bakgrunden ändå, att folk stoppar en på gatan och säger, vi gör en casting för den här grejen och den här grejen, och kom dit och hit och sånt. Det har jag ändå varit med ganska mycket. Det kanske låter lite besatt i en normal värld, men så var min värld ganska länge. Så jag bara så, okej. Okay. Han bara, here's my card. Hör av dig om du vill komma, annars är det här imorgon klockan 12 eller vad det nu han sa, liksom, mitt på dagen. Så det var liksom inget sånt som lät, oh, klockan 11 ikväll ska du gå till den här gränden.
Nej.
Utan man var så, okej. Okay. Och det var ett jättefint område. Så att jag bara, okej, okay, fine. Så jag gick hem och kollade upp vad jag kunde. Och det var ju liksom ändå, det var ju lite innan, det är ju inte nu.
Nej.
Googlar du nu så får man upp kanske mycket mer.
Mm.
Men då, alltså jag googlade så mycket jag kunde liksom och fick upp någon photographers hemsida som ser ut som vem som helst som är photographer.
Mm.
Och tänkte, okej, okay, det ser väl normalt ut, så att jag gick dit.
Och det var... vilket år pratar vi? 2004
tror jag det var.
Mm.
Ja. Och det är ju liksom... Precis. Ja, det är ju länge sedan.
Mm. Ja, och då är det ju så, internet var ju liksom inte...
Nej, men det var ju inte så att man kunde kolla upp så här, finns det något Instagram-konto med taggar så man kan se att det är normalt liksom. Alltså...
Du, vi snackar dial-up. Vet du vad det låter som?
Nej.
Nej.
Alltså, jag tänker så modem att man får koppla upp... Ja.
Exakt. Ja, precis. Det är så, det är upptaget för att man surfar på internet, så man kan inte ringa
exakt.
Hem.
Exakt. That's what I had.
Ja. Men vad fick du för intryck av honom?
Alltså, han var charmig, trevlig, vanlig engelsman.
Ja.
Ja, helt vanlig, 50 års. Ja, lite så, lite mage, gråhårig.
Mm.
Ingen röd flagga, ingen så. Nej. Oh. Nej. Alltså hemskt och farlig ut.
Ja.
Nej, och jag tänker med, alltså, om man då redan kommer från en modellvärld där det liksom går till så, då är det ju inte konstigt.
Nej. Men
liksom, då blir det ju liksom inte en konstig grej, tänker jag. Men vad händer då? För dagen efter så går du liksom till den här adressen som man har sagt, eller där ni ska träffas.
Mm. Och då är det en helt vanlig studio med en backdrop, och där är en assistent och där är frukt och kaffe och du vet, hela grejen och kameror och sånt. Och jag tog några bilder och sa, ja, vi hör av oss om klienten är nöjd och så här. Och så ha det så bra, hej då. Så gick jag hem. Mm. Helt normalt, precis som det alltid går till. Och sen ringde han nästa dag, klienten loves you. Do you wanna do it? Jag bara så, yeah, sure. Och jag tänkte såhär, jag är student. Jag bara, oh, money.
Ja, exakt.
Amazing. Jag kan betala hyra i 6 månader typ. Jag bara, yes! Behöver inte käka tomatsoppa varenda kväll.
Precis.
Så att jag blev så, yes. Jag bara, ja, visst. Ja, det är klart du vill.
Och så
han bara, ja, det är den här tiden. Och så samma adress. Och jag bara, okej, super. Igen, mitt på dagen. Inget konstigt, inte som mitt i natten och i någon gränn någonstans. Jag bara, okej. Okay. Och jag visste ju vad det var, jag hade sett innan.
Ja.
Okej, okay, bra. Så att jag gick tillbaka där några dagar senare. Då var det en helt annan situation. Jag gick in, han öppnade, hej, kom in. Jag gick in och då stänger han bakom mig och låser den med en nyckel som han stoppar i fickan.
Uff.
Och allt, man bara så, what?
Men vad händer i dig här? Alltså,
jag tänker mig liksom när han låser så in. Jag hade ju fått panik bara av det.
Ja, och den diskussionen hade vi jättemycket när vi höll på att skriva manuset i filmen. För att manusförfattaren tycker att man får panik och börjar skrika. Det gör man väl. Men grejen är, när du står där, allting bara så... Det blir som i slow motion. När du tittar på en hand som låser dörren så hinner hjärnan inte riktigt få in. Och sen när du ser att den handen i slow motion släpper ner nyckeln i en ficka, klick, så tänker hjärnan så, vänta här nu, ding, ding, ding. Hur ska jag komma ut? Ding, ding, ding. Det går inte ihop i huvudet på dig. Och du får inte ihop det, för det är så overkligt. Så hela den grejen att du ska ta dig hela vägen till panik, du hinner inte. Och sen efter det så plockar han fram en stor kniv. Och han kör inte upp den mot ditt huvud. Han bara står så, håller den bredvid och tittar på det helt lugnt.
Åh, fy fan.
Med en kniv i handen. Helt lugnt. Psycho. Han bara så, jag bara tittar på honom. Jag tänkte, okej. Okay. Och jag visste ju inte då vad han skulle göra. Mm. Jag visste ju inte vad det här skulle leda till. Jag tänkte, antingen har jag alltså kanske en minut kvar av mitt liv. Jag vet ju inte. Så jag bara, I need the toilet. Det var det enda jag kunde komma på att säga. Jag måste bort från den här situationen nu. Så jag bara, han bara, yeah, it's right there behind you. Jag bara så, okej, okay, leave the bag. Du vet, så jag, okej, okay, min telefon, visst, jag fattar. Jag lämnade den, gick in på toaletten, stängde dörren, tänkte, oh my god, hur ska jag ta mig härifrån? Liksom. Det är en litet, litet fönster som är stort som en laptop ungefär.
Mm.
Och jag tassade upp på toaletten och öppnade fönstret tyst. Så, alltså som jag så bara tryckte ut huvudet så tänkte, kan jag komma ut, få ut mina axlar? Jag vet inte, jag kanske kan trycka ihop dem. Men det är ju 5 våningar ner till en liten, liten asfalts.
Ja.
Tänkte jag bryter varenda ben i kroppen. Men det kanske jag gör här inne då, det vet man inte liksom.
Nej.
Och så bankar han på dörren och tar på det här. Och jag var som, ner från toaletten och sånt igen. Och så bara slänger han lite underkläder och tar på det här. Jag tänker, det här är inte sant liksom. Och jag bara, jag har ont i magen, I have a stomach ache. Och ja, yeah, I'm gonna give you some milk. Och då bara tänker jag, milk? Vad ska jag med mjölk till? Och då får jag ett glas mjölk, så bara tittar jag på honom. Jag bara, det här är ju såklart spiked. Men han fattar att jag fattar.
Mm.
Han säger liksom att jag menar, jag är inte dum i huvudet. Så tänker jag så här, men vänta här nu. Jag vill inte vara med om det här ändå. Så jag bara drack det.
Mm.
Bara för att komma bort.
Mm.
Jag vill inte... Alltså jag tänkte det är bättre att jag inte är med. Hoppas det är något så jag bara försvinner liksom.
Ja. Men alltså smakade det så här konstigt eller var det någonting?
Det kommer jag inte ens ihåg.
Nej.
Det har jag... Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg att jag glufsade i mig den här mjölken och bara tänkte låt mig försvinna långt, långt, långt bort.
Mm.
Mm. Men alltså i samma sekund eller samma stund som han liksom låser, alltså är det som att han då skiftar i personlighet också? Eller liksom...
Ja, ja.
Ah.
Han är ju långt bort från den här charming Englishman.
Mm.
Han har ju helt skiftat.
Men du blir ju alltså inlåst i den här lägenheten och får den här mjölken. Minns du någonting av vad som hände sen?
Ja, jag minns från och till. Jag fick ju mer mjölk under de här lagarna. Liksom. Jag minns ju från och till händelser och män. Och jag minns ju, alltså jag minns när jag var i lägenheten där uppe. Det sista jag minns är liksom vi är i hans vardagsrum och han sitter på sin en fåtölj, en gammaldags fåtölj, och jag minns han med kniven på armstödet.
Ja.
Och att det är en stor pizza. Alltså det är sådana konstiga minnen man har. Och jag bara sa, varför är det en stor pizza? Vem är här? Vem ska äta den pizzan, tänkte jag. Det är när jag kommer ihåg, bara, är det fler folk som kommer hit? Jag fattar ingenting, jag visste ju fortfarande inte vad som skulle hända. Liksom. Varför ska de ha fest här? Eller varför står jag här? Och då är jag underkläder på mig och bara liksom, vad händer? Och sen så, och sen bara minns jag inte mer där, för sen vaknar jag i en annan lägenhet. Någon helt annanstans. Har ingen aning om vad jag är.
Oh my god.
Så det är... Sen har jag aldrig sett den lägenheten där uppe längre. Men nu vet ju jag att det var där uppe och där nere. Det visste ju inte jag då.
Nej,
så han turnerade mig till en källarlägenhet i samma byggnad.
Ja.
Men det fattar inte jag förrän jag sen så rymmer, så att säga.
Ja.
Då fattar jag.
Kommer dit.
Mm. Men är det så att han liksom han säljer dig till män?
Ja.
Oh my god. Alltså det är också... Alltså, det jag liksom slås av är ju så här, tänk att den ondskan existerar.
Mm.
Och att liksom kvinnor blir utsatta för det runt om i världen. Alltså det ger mig sån...
Mm.
Alltså ni vet, jag vill panikskrika.
Mm.
Och att också så män tycker att det är normalt. Alltså ja, jag ska köpa sex här.
Ja.
Kanon. Mm. Alltså, för jag menar som du också beskriver att du inte kommer ihåg någonting. Det man förstår nog att du är ganska borta.
Ja, precis.
Tycker de män att det är kul att ha sex med någon som är...
Det är det.
Mm. Ja, precis. Som är typ medvetslös.
Åh, fy fan.
Och så betalar de för det.
Ja, men hade du någon uppfattning liksom där och då om vad som hände? Eller liksom, och hur länge var du där?
Första gången jag vaknade upp, då vet jag att jag insåg att jag inte hade några underkläder på mig.
Mm.
Att jag var naken.
Mm.
Och det var första gången jag fattade att någonting har ju hänt.
Mm.
Man känner ju liksom att
ja.
Någonting har hänt.
Mm.
Vad sjutton har hänt? Liksom. Vad har hänt? Då blev man ju panikslagen. Då var jag själv bland den här lägenheten. Och då började jag springa runt överallt och försöka förstå var jag var. Och leta upp någonting som jag kunde använda som vapen. Och liksom försöka... Jag vet inte, man bara föll liksom panik.
Mm.
Men då var jag springa runt och då insåg jag ju att Det var en liten lägenhet med kök, alltså kitchenette liksom.
Mm.
Men då var alla lådor borta, alla dörrar borta. Allt som man kunde rycka av och använda var redan borttaget.
Oh.
Så att det var ju, jag var ju inte den första som är där nu.
Nej. Och så inte utstuderat. Nej. Ja. Fy fan.
Toaletten, toalettlocket borta. Allting är borta. Som jag annars skulle kunna ta och stå bakom dörren och bara smälla honom i huvudet med sig.
Ja, exakt.
Mm. Man tänker ju, det är ju så man börjar tänka när man är liksom fast.
Ja.
Man blir ju så djurisk liksom. Vad kan jag ha, vad kan jag ha? Ja, men jag försökte precis. Få ta av en, så här, en dörrlist. Tänkte att kanske man kan ta av en som kan bara smacka honom, liksom gömma sig.
Ja.
Det kan ju inte ta av utan verktyg. Nej, men man blir ju så liksom. Man står så.
Ja. Mm. Alltså panikslagen.
Mm. Ja.
Alltså gud.
Men den här liksom, alltså han serverade som liksom den här mjölken.
Mm.
Alltså flera gånger då. Men får du liksom någon mat? Eller alltså...
Ja, det har jag fått. För jag kommer ihåg... Jo, det har jag fått någon sån här engelska mackor. Ja. De här trekantsmackorna har jag fått. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg att jag käkade dem. Men jag vet att jag har sett dem där nere.
Ja.
Men jag kommer inte ihåg att jag faktiskt har ätit dem. Men det måste jag ju ha gjort liksom.
Mm. Mm.
Har du något minne av alltså någon av de här männen?
Ja, det har jag.
Mm.
Mm.
Alltså fy fan, det är så jävla vidrigt. Det är liksom dels det är så att liksom ha sex med en kvinna som man ser är så borta, också i den miljön där man ju, man måste ju förstå exakt hela situationen att så här, det här är ju en inlåst.
Ja, det är någon som är kidnappad.
Ja, liksom. Precis. Mm. En kidnappad kvinna.
Mm.
Alltså fy fan, det är så sjukt. Men har du något minne av vad du liksom tänker under de här dagarna? Alltså tänker du att nu är det så här mitt liv kommer se ut? Eller liksom?
Alltså ge upp hoppet är det sista man gör.
Mm.
Så att det, så tänker man inte riktigt. Man tänker ju, hur ska jag komma ut?
Mm.
Ja.
Det är det man tänker. Hur ska jag komma ut? Hur ska jag komma ut? Hur ska jag komma ut? Det lämnar en aldrig.
Nej.
Hur ska det sluta? Hur ska det sluta? Hur ska jag komma ut? Det är så man tänker liksom.
Mm.
Man försöker, alltså de gångerna emellan när man inte är liksom helt, då försöker man ju prata med den här mannen och övertyga honom och böna och be. Man går igenom massa olika liksom.
Mm.
Men han var ju, han pratade aldrig med mig. Han var ju väldigt kort. Alltså det var ju inte någonting att ta på den här. Nu kommer någon, ta på den här. Alltså vet du, var ju så. Så han var ju så.
Men du lyckas ju fly.
Mm.
Alltså hur går det till?
Mm. Det var också en diskussion vi hade när vi skrev manuset. Ah,
mm.
För att min flykt, den riktiga flykten är annorlunda mot den som är film. Jag vet inte om ni har sett filmen, men aha, den är annorlunda.
Okay.
För att diskussionen som vi hade var att alltså publiken ville nog säga att den här mannen blir typ ihjälslagen.
Jättegärna.
Exakt. Ja. Och det ville jag också se och jag ville gärna göra. djupt inne.
Mm.
Men det fick jag ju inte göra på riktigt. Men på riktigt så var det så att han kom ner en dag och var väldigt stressad och slängde ner lite underkläder och sa hurry, hurry, quickly, someone's coming in 2 minutes. Okej. Okay. Och springer i princip ut. Smäller igen dörren. Vilket han ofta gjorde, smäller igen dörren. Men det var inget klick. Han låste inte dörren och jag vet fortfarande till idag varför. Jag vet inte varför. Antingen var han så stressad att han inte tänkt på, eller så trodde han att jag var så drogad att jag inte skulle höra eller se eller kunna röra mig, eller jag vet inte.
Ja, han trodde kanske att du var så rädd så att du skulle ändå inte våga.
Ja, precis. Och det var jag ju i och för sig.
Ja.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag bara, alltså min värld bara stannade. Alltid helt tyst. Jag tänkte, vänta här nu, det var inte klick. Låste han inte dörren? Han måste tricka mig. Alltså han måste, he's tricking me.
Ah.
Han står ute och väntar. Och om jag går ut, då slår han ner mig. Då slår han nog ihjäl mig. Han vill se ifall han har lyckats få mig att stanna kvar.
Mm.
Jag vet, det som man försöker göra, att nu har jag henne, nu rymmer hon inte.
Mm.
Tänkte, jag måste ju testa ändå. Jag måste testa. Jag menar, fan, annars
är
jag här.
Vad är alternativet? Jag var kvar här. Hela.
Ja. Så att antingen slår han ihjäl mig eller så är jag här. Så att jag tassar ut och sätter örat mot dörren och lyssnar. Och hör lite fotsteg någonstans. Jag kan inte riktigt höra var exakt, men jag hör några fotsteg, så försvinner de. Tänker jag, okej. Okay. Antingen står han utanför så slår han ner mig nu om 3 sekunder. Eller så vet jag inte. Så jag öppnar dörren lite grann. Hör ingenting. Och då ligger mina kläder som jag kom i. De ligger hopvikta. Och mina skor, de ligger liksom på en pall. Det är en sån liten som ligger på en pall vid dörren. Och jag bara tänker, men alltså... De har legat där ganska länge. De har hela tiden ungefär. De är oanvända. De har bara legat där liksom. Han var väldigt så neat.
Ja.
Jag bara tog dem så och bara tryckte dem mot bröstet och bara tänkte, kan, är detta verkligen sant? Och så bara öppnade den och tittar ut en liten springa. Antingen så bara smäller han dörren nu, så öppnar jag mer och mer och mer och mer. Till slut så är dörren helt öppen och ingenting har hänt. Och jag bara tänker, mitt hjärta bankar så hört så jag kan inte höra någonting i öronen. Du vet så här. Och så ser jag en trappa som går rakt upp, så börjar jag smyga upp för trappan längs med sidan så den ska knirra och knarra. Och kommer längst upp. Och då ser jag att det är samma ingång som jag kom in i från början. Och då fattar jag var jag är någonstans. Okej. Och då bara tänker jag, nu får jag springa. Så nu bara springer jag. Så jag bara kutar ut och det är sådana här snordörr, sådana här glassnordörr. Bara springer rakt igenom, runt, ut på gatan och bara springer. Och bara springer, 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 springer. Och tänker antingen springa efter mig. Jag bara kutar flera kvarter. Och han kommer inte. Han springer inte efter mig. Han har inte insett att jag liksom har kommit så snabb. För det här handlar om 30 sekunder liksom. Från att han går till att jag springer. Så jag kom ut så.
Samtidigt hade han ju typ inte riktigt kunnat springa efter dig med, för det hade ju sett helt sjukt ut på gatan. Alltså, en kvinna utan typ kläder springer där och en man springer efter, alltså då hade man ju själv hajat till, alltså, så han hade ju, det vill jag ändå tro att
alltså, du ser ju inte honom, alltså, det är inte så att du typ ser honom stå utanför. Nej,
jag ser inte honom.
Nej. Men vart springer du till slut? Alltså, vad händer här när du har lyckats fly?
Jag hoppar in i en taxi och åker till en kompis.
Och då inser du då, för det här vet ju du typ inte hur många dagar du har varit där.
Nej, det vet jag inte exakt. Jag inser ju liksom då att det har gått 3 dagar ungefär.
Alltså, herregud.
Men, jag är så här rys, för alltså det här är...
Ja, det är för sjukt.
Och höra dig berätta, alltså det blir liksom så starkt.
Ja, och samtidigt blir det så bara, det blir typ som en religiös grej att liksom, vad fan, att tänka att han måste ha glömt låsa.
Ja.
Och att dina kläder ligger där, alltså, ihopvikta inte... utanför dörren. Ja.
Någonstans är det någon ängel som bara...
Ja, bara ta dina grejer och spring. Ja. Alltså. Ja. Men hur blev liksom den här närmsta tiden efteråt?
Ja, alltså den är lite blurry, måste jag säga. Där är 2 saker. Den månaden efteråt... Jag gick till polisen ett par år senare och anmälde det, för min kompis sa du måste gå och anmäla detta. Jag var liksom helt, man är helt chockad. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen.
Nej.
Men då hamnade jag tyvärr med 2 yngre killar som bara okej, let's sit down and talk about it. In i ett rum då. Och så de bara okej, what happened? What happened? Jag bara så, he forced you in? No. Oh, he didn't force you in. No, he didn't force me in. I mean, if I had known, I wouldn't have.
Nej.
But he didn't force you in.
Man.
No, he didn't force me in. Alltså, man blev så, what the fuck? Alltså, är det på riktigt? Jag var så chockad när jag kom. Jag bara gick efter en stund. Alltså, mitt i deras intervju, jag bara reste mig och bara gick, för jag orkade inte mer.
Nej.
Jag tänkte, det här går inte. Jag kan inte sitta här och bli så förnedrad.
Exakt.
Att inte tro på mig när jag tar mod och till mig och går och berättar för er. Det var ju nästan lika hemskt att sen inte bli trodd. Så att jag berättar ju inte för någon på 10 år sen.
Nej.
Jag var så chockad av den. Men tydligen så har jag ringt min mamma där. Och det kommer jag inte ihåg. För jag måste ha varit i sån chock. Så det berättar hon sen. Och det har hon ju såklart vetat om. Men det har inte jag vetat om.
Nej.
Och det berättar hon sen när filmen kommer ut. Mamma, du ringde ju mig. Jag bara, va? Hon bara, ja, du ringde mig. Jag kommer hälsa på dig. Jag bara, va? Har jag ringt? Hon bara, ja, du berättar. Jag bara, det har jag inte någon aning om. Jag hade ingen aning om att jag hade ringt henne. Alltså, det måste ju mycket som har hänt där som jag inte har någon blekaste aning om. En gång vet jag om att jag körde bil och jag kom och hamnade på den gatan. Och kom ihåg att jag rent plötsligt började mina händer skaka så på ratten. Och jag fattade inte vad som hände. Jag var tvungen att stanna mitt i gatan och så började mina knän skaka. Hela min kropp började skaka så här. Och så såg jag huset, så bara satt jag i bilen, så skakade jag bara, åh herregud, vad ska jag göra? Och alla började tuta och jag bara satt, hela jag bara skakade. Och det höll på flera minuter. Jag kunde inte lugna min kropp. Jag bara, alltså jag kan inte, och alla, jag bara så bara, I'm so sorry. Alltså jag kunde inte, ingenting, jag var helt chockad.
Det var så... Men du fattade så att det här är ändå huset?
Ja, jag fattade. Mm. Jag fattade att detta är huset och det var det som fick mig att bara hela min kropp liksom. Så det är många sådana grejer som kom efteråt.
Ja, såklart.
Ja, det är mycket.
Ja.
Men alltså under de här dagarna, försökte du göra något så, alltså försökte du fly eller så som inte lyckades?
Nej.
Nej, du gjorde, så det var liksom den här gången. Mm. Och så ja. Det är ju en, alltså det måste jag bli med så religiöst,
ja.
Alltså.
Ja. Ja.
Ja, men verkligen. Mm. Men fick du liksom, eller tog du kontakt med någon terapi, eller liksom hur bearbetade du allt det här?
Ja.
För det är såklart en jättechock att bearbeta.
Det måste ju vara. Mm.
Det tog ett tag, men efter ett tag så gjorde det. Så jag har snackat med en terapeut länge.
Ja.
Absolut.
Mm.
Men och sen att göra filmen har också varit en stor del av
jag
detta.
Jag tänker det.
Mm. Mm.
Ja, vi kommer in lite mer på det sen. Ja. Men jag tänker också, alltså, vet du någonting mer om så här, alltså om någon mer har varit drabbad av samma man? Alltså är det någonting som mer har polisanmälts? Är det liksom blivit någon utredning?
Jag har inte hört någonting om det alls. Nej, ingenting.
Men liksom att de sitter och bara... Nej, alltså då blir man så... Gud, när en kvinna med kommer att ha varit utsatt för en sån sak... Mm. Att inte då, att då bli ifrågasatt i den upplevelsen.
Ja, också när det är så uppenbart att, det, att du nog inte var den första kvinnan och heller inte den sista. Nej. Eftersom det kändes så himla utstuderat varenda steg.
Mm. Men du nämnde ju det nu, men att du liksom väntade typ 10 år med att prata om det här eller att berätta om det. Alltså varför berättade du inte tidigare, tror du?
För att jag skämde så mycket. Jag tyckte det var så hemskt. Och jag kände mig som alltså jag tyckte ju såklart inte bara alltså jag tyckte skuld för det själv att det var ju jag, det var ju mitt för det var jag så det var ju huvudet så mycket in där det skulle jag ju fattat. Alltså det, man tar så mycket skuld själv och sådana grejer, fan vad dum i huvudet jag var, för vika in där det skulle jag ju, gud det är klart det är mitt fel liksom. Och särskilt om då polisen säger okej, det är sånt, det hjälper ju att få en att känna ännu mer skuld. Man känner ju redan skuld som det gör. Jag vet inte, det är sån konstig grej. Man skäms.
Mm.
Det är en skum sak som vi måste prata om mer.
Mm.
För kvinnor. För att alla kvinnor som har blivit... Alltså deras, om ett nej inte respekteras, vad det än är, hur långt det än går, så tar man så mycket skuld själv. Och så skäms man för det. Och så vill man inte prata om det.
Ja.
Det är fruktansvärt.
Ja, det är verkligen hemskt. Mm. Men den här filmen nu då, som du har nämnt, som ju liksom... Ja, men du har ju filmatiserat de här händelserna. Berätta om filmen.
Ja, den heter Apartment 407. Men den finns på SF Anytime.
Mm.
Den tog 6-7 år att göra ungefär. Vi spenderade 2 år på att göra manuset. Det var mycket fram och tillbaka. Det var mycket jag som kunde berätta såklart. Så prata med manusförfattaren och sen så vi kan skriva och komma tillbaka. Och så här. Det tog lång tid. Och sen så filmade vi den. Själva filmandet var bara 3 veckor. Det gick ganska snabbt. Det var svåra stunder. Många svåra stunder. Men vi hade ett fantastiskt team. Som, och jag berättade inte för någon att det var jag.
Va? Så ingen visste?
Nej, jag ville inte vara offer. Jag ville inte att någon skulle behandla mig annorlunda. Det handlade inte om mig.
Nej.
Det handlade om något mycket, mycket större för mig. Mm. Att göra den här filmen var inte för att jag skulle liksom få ut min historia. Det handlade om att jag skulle göra den för att kunna hjälpa så många andra kvinnor. Så jag ville inte bli den som var, oj, hon okej, jag är alltid okej. Så, nej, jag ville bara att alla ska vara lika. Alla lika mycket, alla behövs lika mycket i ett filmteam.
Mm.
Så att det var jättebra, kändes bra för mig att göra det. Och det var, nej, det var jättebra. Så det var bara regissören som visste om det. Och min bästa kompis, producenten. Och ingen annan. Och de fick bara reda på att den här filmen var klar. Och den visades på alltså, bio.
Oj, jävlar, vilken grej.
Alltså folk måste ha brutit ihop.
Ja, precis.
Så nu var det bara... Och så folk började böla och du vet så här, alla bara va? Åh nej, och det var grejen också. Men om vi hade vetat så hade vi inte. Jag bara precis.
Ja,
exakt.
Och det var det jag inte ville ha.
Ja.
Jag kan fatta det till 1000%.
Ja.
Alltså
ja, men också det viktiga är att så här, man får ju heller inte tro att det här med att liksom kvinnor blir kidnappade och liksom säljs bort som liksom eskorter och diverse, det är ingenting som är liksom historia. Det händer i detta nu, hela tiden. Ja. Och det är så viktigt att aldrig sluta prata om det. För att, alltså, tills män har slutat köpa sex.
Ja.
Så länge behöver vi prata om det.
Mm, precis.
Ja, det är så viktigt.
Och en sak till jag vill ta upp, det är att ja, det handlar inte bara om modeller och skådespelare, utan nej, det handlar om alla som är frilansare. Tänk på alla som är, när ni är som är på eller, nu har ni en studio, men ni mm, kanske är någon som ni behöver åka ut och hälsa på och mm, intervjua någon annanstans.
Mm.
Journalister, mm, folk som är privata tränare.
Mm.
Alltså alla som har ett frilansjobb där du reser och gör saker för och med andra.
Och det är väldigt många som har det idag.
Det är jättemånga.
Alltså det,
ja. Tänk dig alla journalister som är ute och intervjuar och träffar folk på ett hotellrum. Och
mm.
Det kan ju drabba vem som helst.
Ja, ja, verkligen. Mm.
Så det är mycket större än bara just modeller och skådespelare.
Ja, ja, jag tänker mig nu idag med liksom sociala medier,
bloggar,
och allt. Ja, precis. Att man ja, liksom blir kontaktad av så.
Exakt.
Man kanske har någon dröm om att bli modell eller skådespelare, ja, eller liksom jobba med sociala medier.
Influencer.
Alltså, precis, mm, och så skriver någon i DM att så här, jag har verkligen en grej för dig. Liksom.
Ja.
Ja.
Men alltså, vad har liksom responsen varit när du har berättat det här och på din film och att liksom gå ut och dela det här?
Den har varit helt otrolig.
Ja.
Och den har hjälpt mig personligen väldigt mycket också, ja, måste jag säga. Men vad jag ser är att den har hjälpt så många andra kvinnor. Mm. Och det har ju bara, alltså mitt hjärta bara brinner av lycka. Ja. För att jag får meddelanden från andra kvinnor, nu får jag över hela världen, varje dag som ser min film. Varenda dag är det DM eller någonting på Instagram eller någonting på Facebook eller något e-mail som kommer från en annan kvinna som åh, jag såg din film eller och den har ändrat mitt liv och jag har vågat prata om en sak och vet vad som hände med mig och så berättar de för mig och sen så, alltså det är så många som vågar prata om det för att de känner att okej, om hon har vågat prata om det så kanske jag också kan prata om det, för jag säger ofta att det blir bättre om man pratar om det.
Mm.
Börja litet, berätta för en kompis, berätta för någon. Exakt. Som du vet, och sen blir det bättre och bättre och så prata med någon alltså therapist och sen så.
Ja.
Alltså jag känner verkligen att den har hjälpt så många nu.
Mm.
Så att
då har
jag
det
fått
allt
tillbaka tenfolds.
Ja. Ah, mm. Alltså det är så jävla mäktigt.
Ja. Ja.
Men så här nästan 20 år senare, hur skulle du säga att den här händelsen har påverkat dig och ditt liv?
Först blev jag liten person. Alltså först blev jag mycket, mycket mindre. Jag blev en liten, liten tyst. Och, alltså jag bara kände att liksom. Men sen blev jag mycket, alltså hur jag kan förklara att sen blev jag bara så a powerhouse.
Mm.
Jag blev bara, nej, du ska inte vinna.
Ja.
Din jävel.
Mm.
För om jag håller tyst om det här med så vinner du. Och det ska du inte göra.
Exakt.
Nej, så att the opposite.
Ja.
Nu är jag så.
Ja, precis. Ja, det känner man du verkligen. Alltså,
ja, det gör man.
Men alltså jag tänker också, och vilket ju är så jävla skrämmande, men alltså det måste ju finnas kvinnor efter dig som har blivit utsatta av den här mannen också.
Ja.
Och då är det också så, du har med gjort allt du kan för att så anmäla och för att, och så tar inte poliserna det på allvar utan istället ifrågasätter det.
Men jag vill ju säga också, nu tror jag att idag tror jag poliserna talar mer på allvar. Och detta var i England och jag har pratat med Metropolitan Police sedan dess.
Okej.
Och de har en hel division för just kvinnor som har blivit utsatta för sexuell övergrepp,
ja,
eller trafficking.
Mm.
Så det har ju förändrats
det
mycket
har
också.
Hänt,
ja, det
har
hänt mycket. Och jag tror i Sverige så är det en helt annan grej också.
Mm.
Men nu tror jag att kvinnor blir tagna på allvar på riktigt.
Ja,
ja, absolut. Mm. Så det ska man nog inte vara rädd för att säga ifrån.
Nej. Det är liksom aldrig onödigt att anmäla.
Nej, det är alltså, jätteviktigt.
Ja.
Gud, jag är så liksom tagen och allting. Men nu har vi kommit till sista frågan.
Mm.
Vad inspirerar dig? Alltså jag tänker till att liksom driva ditt arbete och dela de här frågorna.
Vad inspirerar mig? Att få, alltså lyckan att få ett meddelande från en annan kvinna som säger att hon har blivit inspirerad nog att kunna prata om någonting som har hänt henne, att hon har börjat känna mig bättre.
Mm.
Det är ju superinspirerande. Mm. Det är ju helt otroligt att någonting som har hänt mig för 20 år sedan, som jag har vänt till något bättre, kan hjälpa någon annan. Det är ju,
ja, men det är ju allt.
Det är ju allt.
Ja.
Vad ska vi annars göra?
Ja.
Eller hur?
Precis.
Ja.
Ja.
Och sen får jag säga att jag har blivit mamma.
Ja.
Nu har jag en 5-årig dotter. Och det är otroligt inspirerande. Nu finns det inget som stoppar mig.
Kan jag säga. Fint. Tack så jättemycket Freda för att du läste Ångestpodden.
Ja, tack för att jag var här.
Tack. Alltså en sak, förutom att jag såklart tycker att det är så otroligt viktigt att prata om sånt här för att det fortfarande händer och att det är så jävla fruktansvärt, det är också det här, alltså fina är att, alltså för det tog ju väldigt lång tid innan Frida berättade det här för någon, men att det någonstans aldrig är för sent. Exakt. Att få äga sin historia. Alltså jag förstår ju hela den här skammen och vad det är som tystaren.
Ja.
Men jag tror det är viktigt att om man själv har typ blivit utsatt, det behöver ju inte vara en så här sjuk historia, men om man har varit utsatt för någonting som man skäms över, som man inte har berättat om, liksom, det är inte fel av dig om du 10 år senare känner att så här, nu jävla lyfter jag på locket.
Nu vill jag berätta.
Du äger inte den storyn mindre för att så här, ah, men det är ju 10 år sedan, varför inte sagt någonting. Nej, innan? Alltså det är aldrig för sent att prata om någonting som man har blivit utsatt för, och det tycker jag är så jävla, alltså Frida är ett så bra exempel på det.
Precis. Alltså kan jag också bara få nämna, vi är ju inne på det. Men alltså de här männen till exempel som kom till det här rummet där liksom Frida var inlåst. Hur kan man bli sexuellt upphetsad i den situationen?
Nej, men alltså det är ju obegripligt.
Av att säga det här är uppenbart en kvinna som vill härifrån. Det är uppenbart en kvinna som är här mot sin vilja. Nej, men jag ska ha sex med henne. Alltså det för mig är så jävla grundläggande fel på de människorna som kan bli upphetsade i den situationen.
Ja, och då egentligen är det ju liksom helt sjukt att så här, tänka att en sån förening som Taleta, som liksom jobbar med de här kvinnorna som har blivit utsatta och som vill lämna prostitutionen, tänk att de ens behöver finnas.
Ja, vadå, alltså på tal om Taleta så måste jag verkligen berätta om det här, att det var ju en vd på ett bolag som, ja men det var en kommunikationsbyrå, och de hade bland annat hjälpt Taleta med liksom, ja men olika reklamannonser och sådär för sin förening. Den här vdn åtalades för sexköp. Då har han jobbat.
Nej, det är så jävla pinsamt. Alltså,
med Taleta.
Ja. Vadå, alltså jag tycker ju absolut att alla ska nu så här, antingen en skitsol idag eller en regnig dag nu i sommar, att man ska se den här filmen. Vi gick ju hem och kollade på den samma kväll som vi hade poddat. Exakt. Med Frida. Och den är otroligt bra, även om den är väldigt gripande och liksom mörk som fan. Men jag vet ju också att, nu har jag inte den exakta siffran i huvudet, men i slutet av filmen så drar ju de även som ett exempel att så här många Burger King-burgare säljs det på ett år. Och så är ju det enormt mycket hamburgare. Det är fler kvinnor. Exakt. Som säljs i prostitution. Alltså
det är också så. Det är skäl nog till att lyssna på det avsnittet. Det är skäl nog till att se filmen.
Ja,
och den heter Apartment 407 och den finns bland annat på SF Anytime.
Yes. Tack så jättemycket Frida för att du ville ge Stångens podden och för att du har gjort den här filmen och pratar om din story. Det är så jävla viktigt.
Alltså så jävla viktigt. Vi är jättetacksamma för att du ville komma till oss.
Och tack för att ni har lyssnat ännu en vecka på Ångestpodden.
Nästa vecka kommer ju en, vad vi skulle kalla henne, en ikon. Alltså en, också en liksom så poddtjeja. Hon har varit i poddvärlden länge och väl.
Verkligen, det vill ni inte missa.
Nej, också en person vi har varit lite rädda för.
Ja. Men det blev fan bra.
Otroligt. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Podplay.